Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen ytterligare en gång tillsammans med Kalle Zackari Wahlström. Ja, det är jag. Och Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur är läget i Värmland?
Det är underbart. Sommaren har kommit. Haft min första småbrukarkursdag i lördags också. Det var väldigt, väldigt... Ja, det var jätteroligt.
Ja, jag tänkte precis fråga om det. Hur gick det?
Det gick bra. Vi lärde oss jättemycket.
Vad gjorde ni för något då?
Vi... gjorde ju rundvandring här på stället och tittade lite grann med utgångspunkt ifrån permakultur som en tog upp. De fick ju börja med, i och med att vi ska köra 4 dagar ihop, så tyckte jag det fanns läge att göra en lite närmare personlig presentation av varje deltagare då och berätta vad de höll på med och så vidare. Och då var det en som tog upp permakultur, och då tog jag det greppet lite grann hur man tänkte runt det med, ja, systematisera och få flera funktioner på olika grejer och få det att samverka och sådana där saker. Va?
Ja, men nu när du har sagt permakultur måste du kanske förklara det lite noggrannare. Vad är permakultur?
Ja, det är ett designverktyg för som du egentligen kan applicera på, jag skulle nog kunna säga nästan vad som helst. Det används väldigt ofta för att designa, vad ska vi säga, helheten på ställen, allt ifrån radhusträdgårdar till stora gårdar, men det skulle också gå att använda både vid stadsplanering och nationsplanering också egentligen, va? Det är ett designverktyg för att samverka med naturen mer och få den fakt att utnyttja möjligheter med naturen som bygger på kunskap och design helt enkelt då. Sen finns kan man, men då behöver jag förbereda mig om jag ska gå in mer på detaljer.
Va? Förbereder du dig? Alla som lyssnar tror att du har allt bara bakom öra.
Ja, men det mönster och sammanhang och sånt går bra. Om jag har fattat det tidigare så brukar jag kunna se, ha kvar mönstret. Men detaljer behöver jag mina 35 hyllmeter med böcker som referenslitteratur till ofta. Så är det.
Visst är det så att du har böcker som en del av din prep?
Ja, det är ju... Alltså, om man är långtids... bygger upp en långtidsberedskap i hushållet då är ju böcker en hörnpelare i det där givetvis. Va? Därför att det går inte att komma ihåg alla tabellvärden, alla detaljer, allting sånt. Va? Och sen är man ju inte... Alltså jag skickar ju en artikel i GP som kom idag. Min pappa skickade ett sms till mig och sa vad vi blev överraskade. Och det blev ju jag med. Jag visste ju att den skulle komma, men inte när då. Va? Men där skrev de ju just ex-militären och experten. Jag är inte jätteförtjust i det där ordet. Du vet,
ex-militär eller expert?
Expert.
Mm-hmm.
Nej, ex-militär, det är bra. Det är bra grejer. Nej, men jag fick lära mig så oerhört mycket bra grejer där. Nej, men det här med expert, du vet, om man är... håller på med småbruk och beredskap och så, så är det ju i princip så att man inte är expert på något då. Man är det är ju bredd istället, så får just man väl säga. Men det är ju en expertis i och för sig, skulle man väl kunna säga då. Det behöver kanske inte vara i och med att, att beredskap är ett brett fält. Det är nästan hur brett som helst då.
Ja, bara så att ni som lyssnar med också, det var en artikel i GP idag, där, en intervju med Patrik.
Ja.
Sen får ni leta upp på internet eller i papperstidningen. Ja. Jävla snygg bild också, Patrik.
Ja, det är en av mina pressbilder där.
Men du har böcker hemma, för man märker ju, till exempel när jag, nu man håller på att plantera ut väldigt mycket planter just nu, och då går ju jag med telefonen i ena handen för att googla plantavstånd och radavstånd, och den andra handen har jag på plantorna.
Ja.
Och om då i ett scenario där internet inte längre finns och telefonen kanske inte längre finns, då är man ju rökt.
Ja, men inte du. För du har ju Runåbergs bok med alla just de det. Grejerna i.
Ja, just det. Ja, jag får leta fram den.
Ja, du får göra det. Ja, nej. Just de detaljerna kanske man kommer ihåg efter så många år med odlande då. Men det finns många andra detaljer man inte kan.
Ska vi lyxa till då? Ta en topp 5 Patriks böcker att preppa.
Du menar att jag spontant ska slänga fram 5 böcker på 35 hyllmeter så är bara på en axel? Och herregud.
Jag gissar att du inte kommer säga Bibeln.
Ja, den kan nog vara. Det är väl en av de klokaste böckerna i världshistorien, höll jag på att säga. Så den skulle man väl kunna ta med, tycker jag. Men det var
jag
väl
inte... Sagan om ringen, har jag.
Jag har sett filmen. Nej, jag kan säga så här, Kalle. Jag tycker vi kan göra en sån där grej, men då vill jag nog faktiskt ta det på allvar och hinna tänka efter. Och det är ju faktiskt folk som har bett oss att göra det, så det skulle vi kunna ha framöver. Men jag vill också säga att självklart så beror ju det där på vad din intention, din ambitionsnivå så är med din beredskap då. Så är det väl. Så att det kan ju bli olika lister beroende på. Men jag tror vi får passa på den nu då, så tar vi den med lite eftertanke istället.
Och då kan vi uppmana våra lyssnare också att gå in och skicka DMs väl, där ni skriver vilka förslag på böcker som ni tycker att alla ska ha i sin beredskap.
Det vore ju väldigt kul, och speciellt kul. Om vi fick några som framträder där som gemensamma grejer, så kan vi ju nämna det också. Vi kan ju bestämma att vi gör det i nästa avsnitt då.
Perfekt. Du, för att gå till din kurs där, Patrik. Fick du någon känsla över vad det är folk undrar över? Vad har de för luckor i sin kunskap?
Ja, vi gjorde ju så här i och med att det är våran pilotkurs. Och alltså första kurs, så är det ju ett lärande för våran del också då. Jag lärde mig jättemycket nu första gången. Men vi avslutade ju, jag kan väl säga så här att du frågade förut, jag har inte svarat färdigt på det. Jag visade dem våra olika såsystem, alltså plantuppdragningssystem. Och med brätten, med torrblockspress, med 9 cm krukor, underbevattningstråg på olika sätt och så vidare. Och sen gjorde vi 3 stationer där de fick cirkulera och pröva och göra lite sena sådder då. För det är ju inte för sent än heller egentligen, va? Och sen byggde vi bäddar. Vi var hälsade på oss bina. Där jag har varit väldigt orolig. Vi hade jättefint drag och vi hörde surret överallt i vinbärsbuskar och maskrosor och sånt dagen innan jag stämde av. För det har ju varit en lång och kall vår och mina samhällen var ganska små vid invintringen. Jag har delat mycket och det har varit en kall vinter, så att jag ville se att det var okej. Och det var det. Men... inte ett liv i trädgård nästan när det gällde våra egna bin. Och det kan ju bero på att det är någonting som börjar blomma någonstans. Något större, va? Då flyger ju alla bin dit nästan istället.
Ja, det har vi lärt oss i tidigare avsnitt. Att om det är till exempel en allé eller någonting som blommar, då drar de dit.
Precis. Det var bara det att det var nästan inget flyg i flustret heller. Så att, vad har hänt? Har de bara kollapsat nu eller? Men det hade de inte. Det var alltid ett hyfsat samhälle där inne, om än litet då. Va? Och de betedde sig väldigt bra mot deltagarna också, som fick se olika, ja, drottningen, arbetsbina, yngel, bibröd och det här som man kan visa i kakorna då och berätta om det då. Så det gjorde vi också. Men sen avslutar vi då, för att komma till det här vad folk vill lära sig. Så vi avslutade dagen med en samling där och räknade upp olika grejer som vi kunde erbjuda. Och de fick också komma med förslag då själva. Och faktum är att, jag får också säga så här, att när de presenterade sig så visade det sig att det var 12 platser med 13 deltagare då, därför att de som ville ha sista platsen var ju ett par. Så det fick bli 13 då. Allihopa var väldigt intresserade av beredskap. Vilken överraskning, va?
Jaha.
Alla lyssnar på podden också, så är det. Så är det. Men det var faktiskt topp allting. Var trädbeskärning, sticklingar, bärbuskar och såna här saker. Så det var lite överraskande ändå, men inte egentligen om man tänker efter. Sen andra saker som kom högt var slå med lie. Så nu har jag ju fått anledning att preppa upp lite fler liar. Jag tycker jag har haft lite dåligt där.
Ja, det har jag också tänkt, Patrik. Det känns som att det ekar tomt i lieska frihet.
Ja, precis. Jag har två stycken och en skära, vet du. Det går ju inte.
Ja, det går inte.
Ja, det var jobbigt. Det är sådär stressområde.
Vart och kallsvettig.
Ja, precis. Jag måste köpa de där liarna nu. Men nu fick jag ju anledning att göra det. Så jag får köpa några stycken, så att vi kan vara några som slår samtidigt. Så är det. Och sen smådjur. Integrerat då. Nu kommer vi ju att ta hand om planter och sånt som vi har sått och så också nästa gång. Men så det liksom blir ju ett inslag då, så att det får följa med där. Va? Men sen har vi också det att det är ju jag och min hustru som gör det här ihop. Så hon är ju med och ser till att det fungerar och så. Men sen tar hon också hand om fika och välkomstfika och eftermiddagsfika och sådär. Och lagar lunch med en fjärdedel av deltagarna då. Över öppen eld.
Mm.
Så vi fick svamprisotto och inbakt torsk.
Oj.
Och det beror ju på att potatisen finns inte längre heller då, utan den ligger ju på groning, det lilla som är kvar. Det mesta är ju satt då.
Ja.
Så då får man ta ur prepperförrådet istället. Vad hennes pedagogik. Ta lite, ja, av grötriset.
Det låter rimligt, tycker jag.
Ja, det är det så här år, så är det ju det. Det är sov och ris och sånt där, vet du, som man får överleva på. Nej, man,
ja,
kan
man,
ju...
man märker, det börjar bli lite... Alltså, jag har köpt potatis för första gången precis nu.
Det har du.
Var det gott den... om att köpa potatis.
Visst känns det... Det känns inget bra.
Ja, men det är ju ett nederlag såklart.
Ja.
Men det var väldigt gott. Alltså jag tror att det var liksom kul med en annan sort. Man liksom blev lite mätt på Amandine och Asterix. Så det var liksom lite kul med vad det nu var i affären. Jag tyckte nästan att det var ett lyft för smaken. Men jag var liksom knäckt.
Mm. Men det där är ju en bra grej faktiskt, för det är ju så här, man ska odla olika sorters potatis. Absolut. Mm. Och det är ju inte bara för sin egen variation och för att olika potatisar är bra till olika saker. Ja, precis som vi har pratat om majs och sånt, att det är viss majs till Johnny Cakes, viss majs till gröt, viss till bröd och polenta och så vidare, va?
Just det.
Så är det ju med potatis med. Viss potatis är ju bättre att göra pommes frites av. Någon är bra till gratänger och någon är bra som kokpotatis och någon är tidig och någon är sen och någon, ja, massa olika grejer. Men sen har du ju också det här att du får en redundans. Vi har ju pratat om en treregel tidigare, där vi pratar om på 3 minuter så kvävs du, va?
Ja.
Eller förblöder dessutom då. Men och på 3 timmar kan du frysa ihjäl och sova. Det här med 3 dygn, 3 månader och så. 3 veckor.
Ja,
ja. Ja, 3 veckor. 3 månader vet jag inte vad det var för någonting. Men 3 veckor
kärlek. I alla fall.
Ja, så var det, ja. Precis. Ja. Men det finns en annan 3-regel också. Och det är det att man försöker ha viktiga saker minst i 3.
Mm.
Ja, men till exempel 3 olika sätt att värma huset. 3 olika sätt att rena vatten. 3 olika sätt att få tag i vatten. Och sen när man kommer in på småbrukande och så vidare så har man minst 3 olika potatissorter. Och jag tyckte bara jag hörde Amandine och Asterix där.
Ja.
Så du hade bara 2 alltså?
Ja.
Ja. Fast det var 2 väldigt bra å andra sidan, tycker jag.
Det tog den bästa.
Ja, precis.
Nej, men sen så, det där har jag hört i en annan prepping-podd jag lyssnar på som heter The Survival Podcast. Som har spårat ur lite. Men han brukar säga, Jack Spirko där brukar säga, 1 is none and 2 is 1. Så och då ska man ha 3 för att ha liksom en i reserv. Alltså om man har bara en, då har man, det kan man lika gärna ha ingen. Så.
Ja, just det. Och det är, då förstår du min stress där med bara 2 liar.
Exakt, jag förstår precis.
Men du, jag har en 3:e metod nu. Jag har ju en slotterbalk till min traktor.
Oj, oj. Det är den där traktorn alltså?
Ja.
Har din hustru blivit svartsjuk på den ännu?
Nej, hon är en sån bra hustru som gläds med en och förstår att det där betyder mycket för mig. Så hon är väldigt nöjd med det.
Ja, kul.
Ja.
När det gäller smaken på potatis där vill jag bara säga också. Nu sitter jag i och för sig ovanpå min jordkällare. Så jag ska prata lite tyst så jordkällaren inte blir ledsen. Men jag kan tänka mig att potatisindustrin har bättre sätt att förvara sin potatis än jag har i min jordkällare. Och därför kanske den smakar lite bättre den här tiden på året än vad min gör.
Mm. Jag tror den hörde i alla fall där, för du pratar inte speciellt tyst, Kalle. Men är det så att din potatis har blivit... Vad har hänt med den då? Kan du berätta?
Den har grott och blivit mjuk.
Okej. Då har temperaturen stigit ganska rejält i jordkällan nu då, eller? För då vaknar den. Det är ju så man gör även som yrkesodlare och så att man höjer då. Har man ju kanske bättre styrsystem och sånt, men man höjer temperaturen för att väcka potatisen då.
Ja, mitt styrsystem är ju i så fall då att skyffla på mer jord på min jordkällare. Det känns ganska omständligt.
Mm. Precis. Hur mycket jord har du på den? Har du någon uppfattning om det?
Nej.
Ja, men är det 1 meter eller är det mindre? Eller?
Nej, men det är som en slänt. Så det är väl inte... På vissa ställen är det ju väldigt mycket jord. Men på ena sidan är det ingen jord alls.
Nej. Har du dubbla dörrar in till den?
Ja.
Det har du. Vad bra. Mm. Har du den stängd, den inre också, eller?
Ja, och den är med frigolit på, så den är väl isolerad.
Ja.
Men att det är frigolit på den tycker jag är ett tecken på att någon gång har tänkt så här. Det är lite för varmt i min jordkällare.
Så jag hör istället att det är för att inte kylan ska komma in kanske också. Men det kan ju vara värme med, för isolering är ju åt båda hållen såklart.
Ja, men för att jag kollade ju temperaturen förra sommaren och det kröp ju upp mot 14 grader typ inne i jordkällan. Och därför så var jag orolig för i vintern om det skulle bli för kallt där inne. Så du satt in en frostvakt.
Mm.
Men jag tror inte att vi hade någon gång när den behövde gå igång.
Men du har huset, gäststugan är ovanpå.
Ja, precis. Gäststuga och podcaststudio.
Ja, men... Ja, det låter som att det är för lite isolering emellan huset och jordkällan där. Det var det jag tänkte. Jag såg framför mig att den låg vid sidan om. Jag vet inte varför. Jag har ju varit där. Men jag har ju dåligt bildminne. Så att, det var därför jag frågade om du hade 1 meter över va, när man lägger jord. Det. Då. Ja, det låter...
Nej, jag är inte 1 meter ovanpå. Det har jag
Nej, jag
inte.
Förstår ju det om huset står uppe på. Va?
Ja, exakt.
Men sen har du ju också... ingången åt väster.
Öster.
Har du det?
Ja,
men
har det.
nu måste jag tänka efter. Är inte... Nej, just det. Okej. Okay. Ja, men självklart.
Ja.
Jag vände på norr och syd.
Lätt hänt. Det är många som gör det faktiskt. När de kommer hit första gången och har sett bondgården på tv så tycker de att den är spegelvänd i verkligheten.
Ja. Ja, jag är ju en sån där som måste... Som jag sa, jag är ju mer helhet och sammanhang. Jag måste ju titta efter detaljer och tänka på saker för att komma ihåg dem, va? Mm. Och faktum är att jag gjorde det också. Jag ser söder över ditt garage där, va? Men det är ju norr. Ja.
Mm.
Och det borde man ju ha tänkt på om man tittar på sol och så vidare då, va?
Och kolla på växthusplaceringen.
Ja, vi har ju gjort detta en gång eftersom vi har ställt ut kuperna med flustret åt rätt håll.
Ja. Oh, ja. Du, Patrik, skit i det. Nu går vi vidare.
Ja, så är det. Men då får du ju, jag vill bara fråga där, just för att det har med vad man tänker på med en jordkällare också. Det är ju viktigt att inte solen ligger på dörrarna där, va?
Just det.
Och har du något som skymmer framför då när det är österläge eller?
Ja, jag har lite träd där.
Mm, du har det, så det blir lite skugga när solen kommer.
Ja, men det är lite i alla fall. Det är inte hela tiden, det är inte kompakt skugga. Får vi gå vidare nu då?
Nu får du gå vidare.
Patrik, i förra avsnittet så pratade vi om vilken som är den bästa preppingbilen. Hur man ska tänka när man väljer bil utifrån ett beredskapsperspektiv.
Ja.
Och vi blev inte riktigt klara med det för att jag började vabba så vi var tvungna att avbryta podcasten abrupt.
Mm.
Vi kom väl fram till att din Dacia Duster, det var ett bra val tycker du?
Ja, jag tycker det. Om man väger ihop alla saker inklusive pris och så får du ju... Ja, den är ju suverän då, va? Oslagbar.
Sen du berättade det i podden så har ju Dacia Duster sålt slut i hela världen.
Nej, men jag får säga... Jag tänkte, innan du började så tänkte jag skulle säga att jag tar gärna emot en till i sponsring, tänkte jag säga där. Men jag hann inte det. Nej, men man kan säga så här också. Där jag bor är det ju ganska ofta riktiga vintrar, besvärligt väglag och så vidare, va? Och de som säljer Dacia här, det är ju Volvo, Renault försäljarna det, va? Och här i Sunne så har de alltså i förhållande till befolkningen då förväntat försäljningsresultat någonstans en bra bit över 1000% överförsäljning.
Alltså det är för att du är sån lokal influencer. Du åker runt i din bil.
Nej, jag har ingen influensa. Jag har inte fått den än. Nej, men det är det inte, utan det är ju för att det är en bil som är väldigt bra att ha på landsbygden. Och så har vi inga motorvägar heller, för jag vet inte om vi sa det sist när vi körde till Norrbotten där, att då sa vi det att hade vi pendlat på motorväg varje dag så kanske vi hade valt en annan bil.
Skakar och låter lite när man kör fort eller?
Ja, jag tror de har förbättrat ljudisoleringen lite till efter det där, men så är det ju. Det, alltså du får ju någonting när du lägger till 500 000 på bilen, va?
Ja.
Så är det ju.
Men du, vi ska lämna lite vilket bilmärke man ska ha och istället flytta in i bilen och prata om vad man ska ha med sig i sin bil alltid. Alltså sin everyday bil carry.
Ja, just det. Jag, alltså vi har ju hemskt vis egentligen att utgå ifrån där, va?
Vad är hemskt vis, Patrik, för den nytillkomna lyssnaren?
Det är hälsa, och hälsa in är brett. Det är ju egentligen sjukvård, första hjälpen, det är hygien, sanitet, det är underhållning också, alltså mental hälsa, försöka upprätthålla den på olika sätt. E-et, det är energi, och där lägger jag till även belysning då, det kan ju också, belysning kan ju också ha med säkerhet att göra till exempel. M-et, det är mat. Nästa S, det är ju skydd.
Just det.
Och det är ju allt ifrån skor och strumpor, underkläder och allra kläder till regnkläder till...
Suspensoar.
Ja, det är väl mer skydd, va?
Ja, det var inte skydd du sa. Nej, det var säkerhet. Jag förstår. Nej, du sa skydd.
Jag sa skydd. Jag menade säkerhet, tänkte jag med då. Okay. Det andra ästet.
Och nu har du rört till det redan, Patrik.
Nej då. Hälsa, energi, mat, skydd, kommunikation då, K1. Och det, ja, det kan ju vara allt ifrån en visselpipa. Perfekt att ha på barn när man går i skogen och gör utflykter med dem. Nu lämnar vi bilen, men nu tog jag generellt här, va? Till avancerade kortvågsapparater och sådana grejer.
Ja.
Och T-et är transport. Och det är ju allt ifrån egentligen att kunna förflytta sig till fots med ordentlig utrustning, till cyklar, till bilar, till vad du vill, va. Men hur ska man transportera sig då? Och sen har vi vis då, i hemskt vis. Det är ju vatten.
Mm.
Det som vi faktiskt mår väldigt dåligt av och var utan väldigt fort. Man säger ju 3 dagar så blir det allvarligt. Man får kraftiga njurskador och så vidare. Men det blir jobbigt redan första dagen, va? Och kroppens prestationsförmåga och även hjärnans prestationsförmåga går ner väldigt mycket med vattenbrist, då.
Och sen är det i... information.
Ja, information, och det är underrättelse, alltså hur får man reda på saker. Och sen har vi det sista S-et då, det är ju säkerhet, och det omfattar ju allt ifrån brand, arbetsmiljö till kriminalitet och vidare helt enkelt, va.
Så hemskt vis ifrån ett bilperspektiv då, om vi ska börja med H-et, hälsa.
Hälsa, ja, och... bilåkande är väl bland det farligaste vi gör, tror jag. Det har jag ingen statistisk bevis på, men det är, alltså, tänk att åka omkring i 70, 80, 90, upp till 120. Ja, 120 då är det ju räcken emellan, men liksom man kör ju ändå i alla fall i 90 fortfarande på vissa vägar, bara några meter ifrån varandra, va?
Nej, men jag tänker ofta på det där, alltså vad många idioter det finns i världen, och att de också får köra bil. Och att det krävs ju bara att någon idiot får typ sitta kvar på sin telefon och så är man död.
Ja, alltså idioterna sitter ju ändå och kör bilen. Det är väl värre med de som är missbrukare då, eller som får sitt första epilepsianfall eller sin stroke eller...
Jag kommer aldrig mer köra bil nu, Patrik.
Nej.
Nu är,
nu är det slut. Nu är det slut. Ja,
nej, det bygger liksom, alltså, trafiken bygger ju på att alla gör det de ska över tid. Mm. Alltså, det är så många människor som måste göra det de ska över så lång tid. Så att det är en accident waiting to happen.
Decennium efter decennium.
Lyssna
efter
på att vänta på katastrofen för de djupa insikterna kring trafiksäkerhet.
Nej, men om vi vänder på det då, Kalle, så är det ju så här. Alltså, det är ju helt fantastiskt att det inte händer mer än det gör, även om det händer en hel del. Men tillbaka till H-et där. Ja, det är, du, det är alltså, många bokstäver det. I detta.
Jag hörde en grej som var så jävla rolig. Det var i, fan, det kommer jag inte ihåg, Malaysia, tror jag. De hade sånt problem med det dog så många i trafiken där. Det dog lika många varje dag som det gör på ett helt år i Sverige. Och då skulle de ta krafttag mot det här. Det här, det här kan ju vara att jag hittar på det här. Men jag är ganska säker på att jag har hört det här. Då skulle de ta krafttag mot, för att öka trafiksäkerheten. Då införde de krav på att man skulle ha säkerhetsbälte.
Mm.
Och att man fick inte köra full. Och de införde också körkort.
Mm.
Det tyckte jag var riktigt genilösningar faktiskt.
Ja, och vi kan väl lägga det i den där underrättelsehögen. Skulle kunna vara sant. Vad är det?
Ja, men när det gäller H då, hälsa i bilen, det är farligt.
Ja, det tog ju en väldigt tid att komma fram till att är det någonstans man ska ha första hjälpen och sjukvårdsutrustning och så är det ju i bilen, va? Både till sin egen familj, eller att det kanske är ännu större chans att man stöter risk. På någon som har risk. Att man stöter på någon som behöver hjälp av dig, va?
Och vad ska ingå i ett bil första hjälpen-kit?
Ja, om man tar en grundutrustning då och så tar de här allvarligare olyckorna. Vi sa det att man förblöder ju på 3 minuter och du kan förblöda fortare än så också då. Men för att det ska hamna i den där 3-regeln då, va? Med det.
Mm.
så gäller det ju att kunna stoppa blödning väldigt fort.
Just det.
Och då,
och hur gör man det?
Ja, det finns, det har ju kommit en utrustning sen jag höll på. Jag är ju gammal instruktör, militärinstruktör, så jag har ju utbildat folk på sånt här en hel del. Men då hade vi inte det, utan vi använde ju halsdukar och livremmar och skjortor och allt möjligt. Och gjorde öglor och gjorde åtsnörande förband.
Mm.
Nu har du ju någonting som heter tourniquet istället.
Tourniquet?
Tourniquet, ja, precis. Och det är ju en förberedd sån här för att strama åt då. Och det är ju när du får en kraftig blödning på armar eller ben egentligen, som du kan stoppa det då genom att ta det här ungefär en hand ovanför såret då.
Och det, principen är en ögla med en pinne som man snurrar för att dra åt öglan.
Precis, och du får dra åt till det slutar att blöda helt enkelt då.
Och det har jag fått lära mig på någon gång, att man ska dra åt mycket, mycket hårdare än man tror.
Ja, är det en riktig olycka så ser du ju faktiskt när det slutar blöda då, va? Så att det är lite lättare där på det viset, samtidigt som det är svårare på många andra sätt då. Men det man också ska veta är att det där är ju den där extrema nödåtgärden när det är riktigt allvarligt. Därför att, alltså när folk dör på några minuter eller så, och eller lite längre tid också då. Därför att du stänger ju av blodet till den kroppsdelen också.
Och det är inte så bra för kroppsdelen?
Nej, det är ju inte det om det går för lång tid, va? Så är det. Så att det är verkligen en akut nödåtgärd då, va? Och där man behöver åtgärda det här.
Men jag tänker att det är lite som det här du pratade förut om, att man ska tänka att man ska köra i diket. Man ska vara förberedd på att köra i diket om, när man är ute och kör, för att det kan rädda livet på en om det är någon som kör mot en och kommer över på fel sida av vägen. Mm. Och det mindsetet tycker jag är liksom, det kan man ju ha igen i det här, att man ska dra åt svinhårt. Och det är väl samma sak när man gör sån här hjärt- och lungräddning, att man ska trycka svinhårt.
Ja.
Så att man är inställd på det, så att man vågar det i när det behövs.
Ja, och att man inte, alltså för det är ju tydligen ett återkommande problem just när det gäller det här med press, när man pressar med bägge händerna på bröstkorgen för att trycka ihop hjärtat så att det trycker ut. Det är ju en, vad ska vi säga, en blåsbälg med klaffar, så trycker du ihop det så pressas det ut blod, men det kan, klaffarna stänger ju på tillbakavägen sen så att det kan inte rinna tillbaka, va? Så då lyckas du ju trycka runt blod där, va? Men gör du
det, det där är ju så spännande. Jag har aldrig fattat vad det är man gör. Det blir mycket tydligare varför man ska trycka hårt på bröstet om det är så att man ska klämma ihop hjärtat för att pressa ut blodet.
Ja,
jag har aldrig fattat det.
Har du inte det?
Nej. Jag visste inte vad det var man höll på med. Jag visste att man skulle trycka hårt så att rebenen kan gå av och så. Jag har aldrig gått någon sån här kurs.
Nej, okej.
Men då så. Man ska pressa ihop. Tänk att det är en boll som du ska pressa ut allt ur. Mm. En sån här, en badanka. Mm. Och du ska spruta vattnet på taket ovanför badkaret.
Ja, och det är ju också så att du, visst, man kan knäcka revben och sånt där, men om du tänker när du andas och så vidare, så ser du ju också att bröstkorgen kan ju, när du andas och så vidare, så det finns ju mycket elasticitet och så vidare i den också, va?
Men alla som lyssnar tog nu ett djupt andetag och tittade på sin bröstkorg.
Ja, alla hörde att jag gjorde det också.
Jag gjorde också.
Ja, men tillbaka till det där med blödning då.
Ja,
också, för det här med tourniquet, det kan vara ett överkurs i vissa sammanhang också. Och är det nu så att man skaffar en sån, så titta på instruktionsfilmer, gå en kurs och sådana saker. Och är det så att du vill vara beredd och använda den på dig själv, det finns olika typer utav det här då. Det är Katt är en som har, som soldater ofta har, de har ju stor risk att råka ut för skottskador i armar och ben och sånt där då, va. Och är det då så att du blir skadad i armen till exempel, ja, då måste du ju kunna sätta på den här med bara en arm.
Just det.
Så att man tränar på olika saker, för att jag menar, du kan ju bli skadad i armen vid en trafikolycka också till exempel, allvarligt med.
Och det kan också vara att du blir skadad i din dominanta arm.
Absolut. Absolut, som man ska kunna göra med sin svagare arm också då, va? Så är det. Men sen det som är en sån här väldigt grundläggande färdighet som, alltså jag, bakhuvudet så går det ju här, det här jag brukar säga, alltså det var, man kan diskutera värnplikt och sådana där grejer och det är för- och nackdelar med allt, men en väldigt stor fördel var ju att när huvuddelen av årskullarna på den tiden när vi hade det då, så var det ju män i huvudsak, men att alla män i princip kunde göra första hjälpen och hjärt-lungräddning och sådana saker. Det ingick i liksom den allmän militära utbildningen och åtgärder vid trafikolycka och så vidare. Va? Ja. Att lägga ett tryckförband, det var liksom allmän bildning och allmän kunskap. Och det är ju ett första förband då. Det finns ju modernare sådana grejer än de äldre, som var en kraftig kompress med en linda runt då. Och den går ju att använda till olika typer av sår då, men när det gäller att få stopp på blödning så är det ju tryckförband som gäller, och då drar man åt det ganska hårt. Och det är inte som en tourniquet, alltså att du ska ha ett åtsnörande förband med den här, men däremot så, om man tänker sig att man har en skada i ben eller i arm eller någonstans och det blöder, för att stoppa den blödningen så kan du ju alltså trycka med fingrarna egentligen, va? I såret. Och hålla för. Trycka till där så stoppar du ju blödningen, va? För så jättehögt tryck är det ju inte.
Om det inte är Gunde Svan som har gjort sig illa.
Nej, och där hör man ju att man, om man ska hjälpa andra och så vidare i dessa tider, så kan det ju vara bra att ha såna här engångsgummihandskar också då, va? I första hjälpen där, det kan vara skönt att ha det. Men vad du gör med ett tryckförband, det är alltså att du lägger kompressen på, lindar runt med ett högt tryck, och sen har du någonting som trycker på såret, alltså som du lindar in här också. Det kan vara, alltså om det inte det finns redan på förbandet någonting som gör att du kan skapa ett tryck just på såret, så kan du lägga en sten där, eller det finns i de äldre militära förbanden så fanns det en liten kompress som du kunde lägga på, eller en liten binda som du kunde lägga på för att skapa ett extra tryck. Så när du lindade den här stora lindan runt så tryckte du in kompressen emot såret då sen också, va?
Jag fick göra det här på min hund som blev sprättad av ett vildsvin i oktober.
Ja.
Och då tog vi ärmen från min polares 90-skjorta och skar av och vek ihop och la. Och sen lindade vi runt.
Mm. Men sen tycker jag ju att man i en aluminiumfoliefilt, jag har ju det, men jag har ju yllefiltar också givetvis, va? Stora, tjocka, fina
yllefiltar. Har vi gått ifrån sårbehandling redan?
Nej, alltså, men det handlar ju om att stoppa blödning, och framförallt så länge vi har ett fungerande samhälle och så vidare, och det är någon som kommer relativt fort och hjälper dig också där, va?
Oh.
Men det här, alltså, när vi pratar tider och sånt där, så förstår man ju vikten av att de som först kommer till en olycksplats faktiskt kan göra någonting. Att man har utrustning med sig och att man har kunskapen och att man har tränat och har färdigheten.
Ja.
Det sitter liksom små barn där och dör, eller någon mamma med små barn och dör där. Usch. För att du står och tittar på liksom, och i värsta fall står du och filmar med en iPhone eller någonting också, vilket tydligen är väldigt, väldigt vanligt nu för tiden, va? Vilket, vi ska inte fördjupa oss i det. Vi ska ju försöka ha lite roligt här. Jag känner att jag kommer i fel sinnesstämning.
Ja.
Men alltså, är det någon utbildning som man borde anmäla sig till, så är det faktiskt första hjälpen och hjärt-lungräddning. Jag tycker det är någonting. Vi pratade ju något av de tidigaste avsnitten om det här med orientering och simning i grundskolan.
Just det.
Ja, och jag sa elduppgörning också då. Och det här är ju faktiskt ett fjärde område. Men kanske ska ligga... Man kan ju börja med en enklare sån i högstadiet. Men man kanske skulle ha en temadag på gymnasiet där man gör en sån här utbildning och ger ut ett certifikat eller någonting. Alltså, så vi får tillbaka den här kunskapen som en allmän kunskap i befolkningen, va?
Ja, men så varje gång det händer någonting så tänker man ju så här, fan, jag borde borde vara bättre på sånt här. Gud, jag borde gå en kurs. Och sen så glömmer man bort det. Och så händer något igen och så påminns man. För jag har inte gått någon första hjälpen kurs.
Du har inte det,
nej. Nej, men och jag och Britta pratar jättemycket om att vi borde göra det och så här. Och jag har också hållit på med första, alltså det som jag råkar ut för mest är det här med att hundarna skadar sig när vi jagar. Och jag har flera gånger dragit igång och efter det har hänt någonting så har jag bokat in så där någon som jobbar med utbildning och första hjälpen för hundar inom det militära ska hålla någon kurs och jag bara, åh, det drar igång och så blir jag aldrig av. Nej. Jag fattar inte varför. Det är dåligt alltså.
Ja, alltså det är för dåligt. Egentligen är det riktigt jädra skitkast om man ska vara riktigt ärlig. Ja. För, ja, och jag kan säga så här att jag borde, det där är ju en utbildning som, jag har ju fått jobba väldigt mycket med det och fått väldigt mycket extra utbildning och sånt också i det akutsjukvård och sånt där som instruktör faktiskt för överhuvudtaget få leda skjutövningar och sånt där utan att det är med plutonsjukvårdare som är utbildade på sjukhus och sådana där grejer då ska vara med. Så ska man ha en högre utbildning där då. Men man behöver också repetera det här. Och det är lätt att glömma det om man har haft bra utbildning. Men du vet, det är inte bara åren som går utan det är ju decennierna, va? Och ja. Det där handlar också om mental förberedelse. Och jag skulle säga det just när det gäller detta med att gå en kurs också. Därför har du fått utbildningen så har du också tryckt in knappen att du faktiskt ska göra någonting när det händer någonting. För du kan. Och dessutom har du sänkt tröskeln därför att du vet vad du ska göra för någonting. Och för där ingår det sådana här saker som vad man ska prioritera, vad man ska titta på först och sånt där, va? Du gör, och är det flera skadade och så vidare, så vem du ska börja ta hand om och sånt där, va? Så att du inte... Alltså du har det här vi pratade, det är lite grann det där köra i diket, va? Att du har förberett dig mentalt. Och det är även det här som vi sa med kontrollfråga här nu, Kalle. Har du gjort de här brandövningarna när ni ska evakuera och det brinner i trapphus och bottenvåningen med barna?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det var väldigt
nu
tyst.
Nu hör jag dig lite dåligt. Det verkar som att det är något problem med Skype. Hallå?
Ja, hej Kalle.
Hej, där är du. Bra.
Ja, vad bra.
Vad var vi? Sårvård.
Ja. Ja, okej. Okay. Vi var på kurser faktiskt och öva och mental förberedelse och sånt.
Nej, man kan väl säga så här att om det är någon som lyssnar på det här som är en jävel på logistik, så vi drar igång såna här kurser. Om det, jag vet inte fan, men jag tycker att det vore bra om vi kunde hjälpa till att utbilda svenska folket i första hjälpen. Jag vet inte hur det ska gå till, men om det är någon som har några förslag får ni höra av er.
Ja. Alltså, jag ska vara riktigt så här i dessa tider med nu. Nu lugnar det ju ner sig efter sommaren. Det finns kurser och sånt som går på sommaren eller där. Och det finns mer avancerade kurser för den som är intresserad av det också. Flerdagars utbildningar, och, alltså typ läger och sånt. Va? Jag har själv tänkt gå en sån, men det är ju det där med, som du tar upp också. Jag har ju haft så mycket kurser själv och så på sommaren. Och det är kupsnickerier och trädgård och småbruk och allting, så att jag anmälde mig faktiskt, men jag fick avboka den då.
Ja, det är svårt att hinna med allt.
Ja, det är det. Men det lät som du var ute efter att adoptera någon där i ditt erbjudande. När du med logistik och det där.
Nej, jag tänker mer. Jag tänker bara att vi skulle kunna dra igång någon kurs. Jag vet inte fan. Det är många som lyssnar på den här podden. Vi firar 200 000 nedladdningar idag.
Mm.
Det är många som lyssnar. Vi... jag tänker att det borde... Ja, vet fan.
Ja, grejen är så här, Kalle, att det finns faktiskt en hel del utbildningar, men de är väldigt populära. Och jag vet, det har väl förmodligen legat lågt det också nu då, som mycket annat, när det har varit pandemi nu då, va? Det tror jag. Men det finns utbildningar. Och du har ju Röda Korset till exempel, har ju historiskt haft mycket i alla fall, och jag skulle tro att de har det, och eventuellt Civilförsvarsförbundet också. Så, men jag skulle säga med då, det finns väldigt bra instruktionsfilmer. I grannkommunen här så hade vi den gamla kommissarien för Nordvärmland inom polisen då. Han... var ju en av de här 400 som fick sparken när de skulle centralisera polisen för att komma närmare invånarna. Han organiserar ju upp sin hemkommun i grannsamverkansgrupper och sådana här saker. Och satte upp utbildningspaket som alla som ville ha hjälp med grannsamverkansområden och sånt där skulle gå då. Alltså han, och då plockade han... YouTube-filmer som man satte ihop. Det här ska folk titta på. Det var sånt här som... ja, hur man ser olika saker och hur man stoppar blödningar och sånt där. Så det finns väldigt bra filmer på YouTube om de här sakerna. Om man vill börja där. Sen kan man köpa såna här grejer. De är inte jättedyra. Och tittar man på film så tar man ju ett jättestort steg till om man faktiskt övar i familjen på de här grejerna. Att sätta ett tryckförband.
Kan vi kanske göra så att du väljer ut några första hjälpen-klipp och delar på vår Instagram? I väntan på katastrofen.
Ja, jag kan ju göra det. Jag har ett tidsschema nu som ligger någonstans uppåt 40 timmar per dygn, känns det som. Men,
vi får se. Vid tillfälle så kan du göra det. Du, Patrik, vi måste gå vidare i bilen nu.
Ja, just det.
Vi är fortfarande i första hjälpen-kittet. Vi pratar om att
och det är nu som vanligt. Det är ju 50 helt minuter. Hopplöst det här. Nej, men jag vill bara säga att när man har i bilen, det är ju bra att ha med sig sådana här för enklare sårvård, rengöring, desinfektion, plåster och sånt givetvis.
För det tänkte jag precis komma till också. Ja. För att en grej som är bra med bilen är att den är oftast med. Man är ju oftast där en bil är. Mm. Och därför har man då, om man har till exempel plåster och liksom något att tvätta sår med, då kan man hjälpa barnen när de gör sig illa. Och en pincett tycker jag är bra för att kunna plocka stickor och sådär.
Pincett är ju det första jag stoppar i en uppgraderad, mycket bättre i princip från de allra minsta sjukvårdsväskorna till de största då, va. Pincett är inte dyrt och så oerhört bra om du behöver ta någonting som är besvärligt och litet, va. När inte
alltså det är ju så otrolig skillnad på att ta någonting med sina trollfingrar och ta någonting med pincett.
Ja, Och det kan ju vara saker runt ögon eller vad som helst som du behöver plocka bort. Va? Så att, bra. Och sen just att det är en oerhörd skillnad på olika typer av pincetter också. Va?
Åh, kul! Vad ska man ha för pincett, Patrik? Otippat att du hade en
favoritpincett. Alltså, jag... Huvuddelen av pincetterna i våra lager, de kommer ifrån Apotea faktiskt. De har... Mm. Och det ska jag använder ju i alla väskor och allting, sjukvårdsväskor. Det finns ganska mycket sjukvårdsväskor överallt här. I alla bilar och verkstäder och hatthyllan i hallen har du en relativt stor sån då. Och i bilen, den huvudbilen vi har faktiskt, så är den är väldigt välutrustad förutom myllefiltar och sånt. Och så, just det här med de här filtarna som jag tog upp förut, de är ju väldigt bra att ha med sig om man kommer till olyckor och det skadade människor och sånt, för att hjälpa till att hålla värmen och förebygga chock och sådana saker då.
Även det vi kallar multisport kavaj, det är en sån här foliefilt.
Ja, precis va. Och yllefiltar och sånt där, och det kan vara dåligt väder och svårt att flytta folk och så vidare va, som ligger på dåliga ställen, så det kan vara bra att ha sådana saker med sig också. Ja. Jo.
Men vi... mer i första hjälpen då? Man behöver väl också huvudvärkstabletter? Febernedsättande?
Ja, det kan man ha i sjukvårdsväskorna där också. Vi har ju lite... Vi har två vanliga CD-rots. Det är den väskan som heter... Small tror jag det är. Två stycken sådana bakom varje stol i fickorna där. Men sen har vi faktiskt en tredje, och det är en traumaväska då med lite mer avancerad utrustning. Men jag tror inte vi lägger tid på att gå in på den, för då blir det bara hot idag om vi ska försöka komma vidare lite mer. Så är det. Men där ska finns ju en tourniquet. Jag tror vi gör det. Och sen lämnar det här med att folk faktiskt... både skaffar utrustningen och ser till att skaffa sig utbildning. Om den så bara är YouTube-film och att man sitter och övar och gör det här på sig själv hemma. Så att man får det i händerna liksom och begår de där misstagen som man inte vill göra när det är någon som ligger där och håller på att döva.
Nu kommer en tydlig call to action från programledaren. Köp hem två stycken första hjälpen-kit. CD-rot, Small. Vi är inte sponsrade. Öva med det ena, lägg det andra i bilen.
Ja. Finns medium också om man vill ha en lite större. Och då kan man ju se till att köpa förband och sån utrustning någonting extra. Det finns ju påfyllnad på de här va. Så att man inte använder det som är i väskorna. Utan att man kan öppna och öva med barn, ungdomar, partner med de här förbanden och så då va. För detta är, vi har ju tagit upp detta med brand. Skydd brandstationerna in i huset vid dörrar och sånt i ett tidigt avsnitt där va. Och det känns som att vi faktiskt gjorde en insats där. Och vi låg inte helt fel, för det var faktiskt en räddningschef som hörde av sig och sa att han hade inte kunnat göra det bättre själv.
Ja, fint.
Ja, det var väldigt härligt att höra faktiskt då. Och jag hoppas att vi kan få ett liknande genomslag när det gäller det här med sjukvårdsberedskap och färdigheter, både utrustning och kunskap och färdigheter, att vi får en höjning där också över tid, och inte minst i bilarna, men det behövs även i hemmet att det finns på en plats där alla vet var den finns va. Vi har
energi E.
Ja. nu går vi ett steg till, det är ju fantastiskt. Och vi är ju i bilen nu.
Ja.
Ja. Vad kan man tänka sig där? Jo, du har det väldigt besvärligt. Och det är mörkt, så att du behöver ju lampor såklart, va?
Just det.
Och jag tycker ju att i de flesta sammanhang när det gäller att kunna fungera i mörker, så är ju pannlampan överlägsen.
Ja.
Nej, alltså när det gäller att du ska laga något, leta efter något. Här kan vi också tänka oss då på det första där att du behöver hjälpa någon eller någonting sånt där. Att kunna ha bägge händerna fria och ha en bra pannlampa. Och där har vi ju varit sponsrade ett avsnitt och lottat ut en pannlampa. Men den hade vi gått i god för även utan någon sponsring där, va. Den är ju fantastiskt bra och går även att ta och hålla i handen med om man vill det, va. Ta loss.
Vet du, den har ju också en magnet som man kan sätta fast den på karossen på bilen om man vill jobba med.
Ja, det har inte jag tänkt på det. Den heter, det är ju försäljaren det. Det är valostor.se som säljer. Den heter Kompass R. Och det är Luminite.
Snyggt. Okej, man ska ha en pannlampa i bilen. Man ska ha batterier i den, va?
Japp. Och då är det ju så också att någonting som är bra energi. Alltså tänk dig att du har ju ett helt elverk med dig när du åker i bilen. Du har ju en motor, du har en generator, du har cigarettändaruttag och så vidare. Och där finns det ju nu mer USB-portar. Och jag kör ju med, nu tror jag inte jag har satt in i den ena faktiskt. Så där har vi bara en enkel. Men du kan ju ha de som har dubbla USB-uttag i cigarettuttaget då, va? Och då kan du ju ladda. För det är ju också mobiltelefonen som du kan hålla laddad. Och en sån här lampa om du behöver ladda upp den också då, va?
Här kommer ett förslag på EDC i bilen. En powerbank som alltid ligger på laddning i bilen.
Mm.
För då kan du, om du behöver lämna bilen, så kan du ta med den.
Jajamensan. Den är väl i den här GHB-väskan som vi kanske, den hinner vi väl inte glida över på.
Vi kommer absolut inte hinna med den idag, Patrik.
Nej. Men sen har du en aspekt till. Och det är ju det här med värme. Den är ju överlappande med skydd givetvis då. Bilen är ju ett väldigt bra skydd. Men det är också att få värme i det där skyddet då. Och människorna i sig alstrar ju värme, men det vet man ju om man har sovit i en bil eller blivit sittande i en bil, att det blir kallt ganska fort, va.
Mm.
Och det är lite grann skillnad mellan bilar, men inte jättemycket. Om man till exempel fastnar i snö och väder och grejer ute i en bil. Och sen, du har ju bränsle i tanken förhoppningsvis. Och ännu hellre till och med en reservdunk med det bränslet som behövs i bilen. Kalle, har du en reservdunk på din bil än?
Det här var något som uppdagades när jag irrade runt till Norrlands inland i jakt på en bensinmack. Med lampan lysandes. Jag har inte det. Men jag har en som är utanför bilen som jag tänkte stoppa in i bilen.
Ja, men jättebra. Förra gången, eller för några gånger sen, pratade vi om kompost och då gick du ut och gjorde den där komposten sen. Nu går du ut och sätter bildunken i bilen.
Ja, men ska fixa.
Ja, vad bra. Nej, men är det så att det är kallt ute så kör du bilen 5-10 minuter en gång i halvtimmen ungefär om det är riktigt kallt ute då, va? Då sparar du på bränslet dessutom.
Hur mycket bränsle går det när man går på tomgång?
Jag vet, kan faktiskt inte svara exakt på det.
Jag är besviken.
Ja, men det man kan säga är ju så här att du har ju väldigt låg verkningsgrad. En bensinmotor är ju ännu värre än en dieselmotor och det kanske är 30%. Nu säger man att de nya dieselmotorerna är väldigt bra och det märker man ju på det sättet att motorn blir ju inte varm när det är kallt ute, va? Och det är ju ett tecken på det, att det är högre verkningsgrad. Men därför att det som inte blir rörelseenergi och så i en motor, det blir ju värmeenergi, va?
Just det.
Så huvuddelen blir ju fortfarande värme då, men det räcker inte riktigt till när det är kallt ute för moderna dieselbilar då. Men det är, alltså om man tänker att flytta någonting som väger mellan 1 och 2 ton i 70, 80, 90 kilometer i timmen med allt luftmotstånd och allt som är i det där.
Mm.
Så går det ju åt väldigt mycket energi för det.
Mm.
Jämfört med att stå still. Så att det borde räcka ganska länge om man har en några 10-20 liter i alla fall, va? Ja. Men om man nu inte har, alltså du, bilen startar inte, bränslet tar slut och så vidare, vad kan man då ha i bilen?
Det här tror jag många människor känner till. Man ska ha värmeljus.
Ja.
Är det sant att ett värmeljus värmer upp en hel bil?
Ja, alltså om vi säger så här, så är ju ett värmeljus kanske 60-70 watt och en människa är närmare 100 i alla fall, va?
Så det blir som att ha en liten människa med sig i bilen i värme?
Ja. Men sen vill jag nämna en produkt till då, och det är UCO som är ett varumärke. De är inte heller sponsrat åt än. Det är som med Dacia Duster där, de har inte heller sponsrat oss. Nej, men de har ljus, och det finns bivaxljus där också som kan vara intressanta, och det blir inte lika mycket sotpartiklar och sånt med det. Sen är ju stearin bättre än paraffin och så vidare, va? Så att,
just det, billigaste ljusen är antagligen sämst att elda in i en bil.
Ja, tar du paraffin så får du mycket sotbildning i luften och så. Det är inte speciellt nyttigt.
Men det kan också vara ditt minsta problem i den situationen.
Ja, men när du ändå kan välja, så köp stearin eller bivax då. Och i alla fall de här UCO, de har små lyktor där du sätter ett ljus och det brinner alltså i 7-8 timmar och sådana saker, va? Mm-hmm. Och du kan lätt ha ett extra ljus, och det är inga grejer som är stora.
Så alltså värme då?
Ja, det gör den. Och ljus givetvis då.
Just det.
Och det är en lykta som några enstaka hundralappar, och du har även en perfekt liten belysning när du tältar och sådana saker, och du kan med hjälp av den bränna ur fukt och sånt som kan bli i tält också då, va? Så att den är väldigt bra även i en sån campingutrustning då.
UCO.
Ja. De har lite olika storlekar. Det finns faktiskt en som du är lite större, som du kan värma i alla fall någonting på. Jag har inte provat den. Jag köpte en till min son i present, julklapp, någonting för några år sedan här. Och den har med 3 sådana där ljus i då. Men definitivt högre effekt på att värma då. Men det är en liten platta uppe på. Jag kan tänka mig att det tar tid att
koka vatten.
Koka en mugg vatten på den där, ja, precis. Men det kan...
Vilket för oss vidare, Patrik, till ämnet.
Mat.
I hemskt vis, mat.
Ja. Och vill man ha liggande i bil, och dessutom kanske ska ha i en liten ryggsäck eller någonting om man behöver lämna fordonet och kanske ta sig till fots hem. När det är det korta perspektivet, då är det ju i första hand energi.
Godis.
Ja, det kan man göra, eller om man vill vara nyttigare, fruktremmar och torkad frukt och sånt som finns, jordnötspastor och sånt. Men vill man gå över då på det som du säger, för mycket av sådana här energibars och så, ja, det är ju godis, va? Fast det ska inte... Men Snickers är ju en fantastiskt bra energirik. 5 kronor styck om du köper stora förpackningar på olika ställen och sånt där, va.
Hur många Snickers har du hemma? Det är alltid kul när din röst skär sig.
Jag kan inte ha sånt hemma.
Nej. För mössen eller för din skull?
Ja, det är i det här fallet är jag värre än mössen faktiskt.
Okej.
Okay. Nej, jag har provat att ha det går inte.
Nej. Du kanske får, om du försluter i någonting som är svårt att öppna.
Alltså det är ju så här att det återkommer ju hela tiden, att antingen har jag gjort någonting väldigt bra och ska få en belöning, eller också så är det lite synd om mig och då behöver jag tröst. Så de går ju åt med en gång, de där rackarna.
Ett tips då, Patrik, det är att du fryser in Snickers i isblock och har det frysen. Så då måste du vänta på att de ska tina, och då kanske du tänker efter innan du tar fram det.
Ja. Nej, men nu var vi ju på bilen, och jag har ingen frys i bilen.
Än.
Nej. Däremot kan man ju ha, och det har jag lyckats bra med, och det är sådana här gammeldags större tablettaskar med sådana här hårda sockerkarameller i.
Mm.
Jag tror jag har nämnt i något tidigare avsnitt en gång när vi var helt utmattade och jag fick en sockerbit och kom igång igen och körde två dygn till. Givetvis med lite nyponsoppa och några kex och så vidare under de andra delarna i fortsättningen på ö. Men just det där att vi var helt slut, fick en sockerbit, solen började skina, upp igen för att flytta sig 10 mil till. Oh. Och sådär, va? Ja, jo, men på cykel då. Kronans cykel, det vet du hur lätt trampade de med på små skogsvägar med lös sand och sånt där med full packning på. Mm. Och regnkappa då, för det regnar hela tiden om vartannat också. Men nickel var ju någonting som vi hade som reservgrejer i ryggsäckarna. Kommer du ihåg dem? Finns de fortfarande, de här fyrkantiga små hårda?
Jag har ätit nickel en gång. Det var när jag var på bio i Ösmo. Den bion lade ner för 25 år sedan.
Ja.
På, hette det Palladium? Eller det är Nynäshamn kanske. Hur som helst. Köpte jag nickel i godiskiosken där. Tyckte det var svinäckligt.
Ja, till och med jag kan ju låta dem ligga då. Men jag skulle inte säga att de är äckliga. Men alltså, är det så att du behöver energi och stoppa en sån där och ha den att suga på i munnen, det är så väldigt långt ifrån äckligt man kan komma nästan, kan jag säga, när man väl behöver den. Det är jättebra, helt enkelt.
Men i bilen så är ditt förslag att man har inte så gott godis, utan...
Inte om man är en svag människa som jag är. Då gör man inte det. Nej.
Men okej, men godis är bra att ha. Det är bra att ha någonting som barnen kan tänka sig att äta om det skulle vara så att de behöver det.
Ja, och behöver du förflytta dig, eller om det är familj med också då, barn och så vidare, till fots, så behöver du energi efter ett tag, va? Och då är det väldigt bra att ha det. Sen kan
det vara värt att ha några sådana här våt mjukkonserver.
Ja, jag skulle komma till det. Alltså, en måltid är ju en måltid, och varm mat i en besvärlig situation på vinter och så vidare, så har du ju, jag skulle nog säga att i bilen så har du just mjukkonserv då. Du kan ju ha konservburkar också givetvis med färdiga måltider i, men mjukkonserver har ju kommit väldigt mycket måltider då, i och med att man använder det i militära också nu för tiden då, när man inte har sina kompanikok längre. De här kokgrupperna som fanns, som vedeldade spisar och lågtryckspannor och koka potatis till 200-300 man ute i skogarna på något traktorsläp eller lastbilsläp. Vi hade flera tusen sådana kokgrupper. Och
för att inte fastna i det.
Ja.
Så för er som inte är med, mjukkonserv, det är som en sån här frystorkat påse, fast istället för att det är torkat så är det konserver i.
Ja,
du kan bara öppna den där och suga i dig kallt, eller så finns det en påse med några kemikalier i som gör att du kan värma upp den där också.
Ja, precis. Om du inte har något litet kök. Det finns ju, har man möjlighet så är det väldigt bra med de där värmepåsarna som värmer upp de här mjukkonserverna. Och det som är med mjukkonserv också, det är ju det att då behöver du inte använda vattnet till det, utan då kan du ha vatten till att dricka. Man försöker kanske ta annat vatten till hygiengrejer och sånt där om man har möjlighet till det.
Och eftersom den här påsen är helt försluten, så kan man ju, man kan koka vilket äckligt vatten som helst och värma sin påse i också.
Absolut. Absolut, och har du ett litet kokkärl eller någonting så kan du ju värma den också där.
Ska vi kosta på oss och tipsa om våra kompisar som gör såna här?
Du tänker på Outmeals.
Precis.
Ja, det kan vi göra.
De gör ju himla goda mjukkonserver, bland annat.
Ja. Ja, de duger ju till svenska försvarsmakten och många andra också, så att de är definitivt bra.
Och en sån här mjukkonserv har ju en hållbarhet på minst 3 år. Så släng in några sådana i bakluckan på bilen, så kan de ligga och skrota.
Ja, och det är ju, de är ju inte lika hållbara som frystorkat, där man har tagit bort vattnet då. Men frystorkat är betydligt dyrare. Och ska man bära med sig mycket mat på en längre tur till exempel, eller längre förflyttning, då är ju, och du kan rena vatten efter vägen så du slipper bära med dig allt vatten, då har ju frystorkat sin plats. Men annars tycker jag de här mjukkonserverna, det är färdigblandat, är nog så bra. Och frystorkat kanske du kan ha. De har ju kortare datum på de här för att de ska garantera visst näringsvärde och viss smak och sådana här grejer, va? Det är ju kvalitetsgrejer som bestämmer det där med. Men de är ju inte farliga efter 30 år heller, de frystorkade, va? Medan våtkonserven är samma sak, att det kanske står hållbarhet på 3 år. Men det är absolut ingen fara att äta den efter 10 år heller. Och de som jag har hemma, mjukkonserver, det är ju, och jag har ju Outmills sortiment då hemma. Jag är återförsäljare för dem också. Då har du väldigt kraftfulla förpackningar, för du vill ju inte få hål på dem där, va? Vi pratar ju om det när vi pratar om plåtkonserver, att det får inte bli skador på dem, va?
Just det.
Väldigt, väldigt viktigt det här med botulinum och sånt där, va?
Det var ämnet. Då går vi vidare till säkerhet.
Nej, skydd.
Okej. Ja, vi går vidare till skydd.
Förutom bensindunken så får du plugga lite mer på hemskt vis.
Då går vi vidare till skydd.
Ja, precis. Bilen är ju ett väldigt bra skydd. Och kan man så stannar man ju vid bilen om man inte måste förflytta sig. Alltså du har ju ett skydd helt otroligt. Med värme, med elverk. Oftast tar du ju också radio och sådana grejer i bilen, så du har ju verkligen resurser i anslutning till bilen. Framförallt skyddad mot väder och vind då, även om det kan bli kallt i en bil efter ett tag, va? Vi får väl säga just det där, om man, jag ska säga det, jag är ju väldigt försiktig när det gäller kolmonoxid. Nu är ju bilar hyfsat välventilerade, men oftast så är det ju med när du kör dem och får fartvind och så vidare och fläktar och klimatanläggningar och sånt där. Jag vet inte, alltså kör du bilen och värmer, alltså kör motorn och värmer bilen, då går ju även klimatanläggningar och fläktar och sådana grejer och blåser in frisk luft i. Men om det tar slut och du börjar värma värmeljus och sånt, så får man ju vara försiktig. För du kan förbruka, speciellt om man är många i bilen då. Alltid litet utrymme med förbränning då, va? Alltså lågor av något slag, så måste man vara väldigt försiktig med det där, va?
Och hur ska man tänka då? Räcker det att öppna dörren en liten stund för att få in syre genom alla rum, eller?
Alltså, man kan väl säga så här, om man börjar med att alla inte sitter och sover och man har ljusen på samtidigt, för då kanske ingen av dem vaknar någon mer sen, va?
Mm.
Mm, så är det.
Annars kommer man att märka om det blir dåligt med syre i.
Ja, och är man, jag har ju pratat om det, om man ska hålla värmen i en lägenhet eller ställe där det inte finns vedkaminer eller andra sådana möjligheter med skorstenar och så. Utan att du gör förbränningen i rummet. Det gör du ju med vedkamin också, men den suger ju in luft i rummet samtidigt genom ventilationer och sånt där och skickar ut förbränningsgaserna ut i skorstenen. Just det. Men har du fotogenkamin eller värmeljus och sånt i ett litet utrymme, så förbrukar du ju syret där inne och det kommer ut som koldioxid först, men när det blir ont om syre så går det över och blir kolmonoxid. Och den är otäckt på det viset att den sätter sig på hemoglobinet när du andas in den och blockerar de röda blodkropparna. Så du kvävs liksom kemiskt nästan in i kroppen utav den. Så den är fruktansvärd. Jättefarlig. Men sen, fortsättning på skydd. Kläder, skor, behöver du lämna bilen? Du ska ju kunna gå också. Alltså, pumps är ju inte bra att vara de enda skodorna i bilen, om vi säger så, va?
Har du pumps?
Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte min hustru har det heller längre. Hon hade det när hon var yngre i alla fall.
Min fru har det ju mycket. Men en grej som är bra med min fru också. Hon kommer från Norrland. Och där, hon har liksom med sig att man åker inte bil på vintern utan har med sig varma kläder. Man har liksom täckbrallor och bra skor och vantar och mössor och sånt där.
Precis. Och det gäller ju även egentligen kortare turer. Alltså, åker du på vintern och det är, ja, du behöver inte vara på vintern, det kan ju vara vår och höst och även sommar faktiskt, men du kanske inte behöver ha termobyxor med dig och vinterkängor på sommaren, men måste du lämna bilen, då åker du i diket, blir skador på bilen, du måste lämna bilen kan bli brand eller vad som helst, va? Gå ur bilen och så är det svinkallt och blött och regnigt och grejer. Du behöver ha bra kläder med dig, va? Och det är liksom, ska man börja med beredskap så är ju det en av de tidigaste grejerna också. Att överhuvudtaget se till att alla familjemedlemmar har gummistövlar, regnkläder, bra vinterkläder och så vidare. Om man behöver förflytta sig, gå ut och vara ute i kyligt väder så ska det inte vara ett problem.
Det börjar bli ganska trångt bak i skuffen på din Dacia Duster nu, Patrik.
Ja, det är... Jag har en släpkärra till den.
Som du alltid kör ut med.
Nej. Ja, faktiskt är ju... När jag åker långt så är den faktiskt ofta med. Men då brukar den vara full med bikuper och lite sådana här grejer. Så är det. Jag... har dessutom, det är ju inte jättestor skuff på Dacian då. Alltså det är ju en sån kompromiss. En stor bil är ju ofta bättre än en liten på många sätt, va? Men då drar den mer soppa och så. Så att det här är ju en inte jättestor bil. Och där är dessutom en dubbelbur för hund.
Var har du dina gummistövlar någonstans då?
Ja, gummistövlar har jag faktiskt inte, men när jag sa det med kläderna där så syftade jag inte i huvudsak på bilen då, utan att okay. Man överhuvudtaget hade det i lägenheten då. När det gäller bilen då, om vi går tillbaka till det, så är det ju det att du har klädd i bilen, eller åtminstone har med dig kläder som om du skulle ha gått till fots istället för den tiden som du är i nu då, va?
Mm.
Och det är den, alltså årstiden, och att det vädret kan försämras. Så tror jag man kan sammanfatta det ganska bra.
Det finns ju väldigt billiga så här kompressionsbara värmejackor nu för tiden. En sån är ganska lämpligt att ha i liggandes i bilen.
Ja, och jag är ju en stor fan utav såna här ponchos som ofta används i många försvarsmakter också. Finns som överskottsmaterial eller att köpa för ett par 300 kronor på nätet. Där... Ja, du kan ju även ha den som regnvattensamlare eller vindskydd och sådana saker, va? Och dessutom så hänger du den över dig som ett, med huva och allting, som ett bra regnskydd. De är, och det är också en liten påse. Alltså har du en större ficka på en jacka så kan du ju ha den i fickan i princip, va?
Just det.
Så de är också ett väldigt bra tips då.
Är vi klara med skydd?
Nej, jag vill göra en breddning, och det är nämligen så här att ganska tidigt så var det en kvinna som tog upp det här med barnperspektiv, och jag har tänkt när vi börjar med podden här att jag ska ta upp det, för jag tycker att det lämnas faktiskt många gånger. Speciellt små barn ska man ju vara medveten om att de blir ju nedkylda mycket fortare. Älgarna är mycket större i Alaska, va? Det är de av en anledning. Det är lättare att hålla värmen om du är stor och så, va? Och det gäller ju egentligen åt båda håll, det kan man ju tänka på då. Så att har man en barnfamilj så jätteviktigt att ha med riktiga kläder när man är ute och åker, för att man själv kanske inte tycker att det är så lång sträcka och så vidare, men tvingas du gå ut och du har mindre barn, och tänk inte bara på spädbarn då, utan ja, dina barn också, att man verkligen har kläder som man kan hålla dem varma och torra framför allt då.
Mm.
När den där grejen händer som man inte trodde skulle hända och som nästan aldrig händer, men som händer då och ibland. Så är det ju.
Mm.
Vi har ju pratat om det tidigare också i något avsnitt här, just det här med att det kanske inte bara är när det är minus 30 som man blir nedkyld och hypotermi, alltså att kroppstemperaturen sjunker och så. När den når ett visst läge så bromsas ju aktiviteter upp, och då går det ju fortare helt plötsligt, och det blir väldigt fort väldigt allvarligt och livshotande då, va? Och det är barn mycket, mycket känsligare för, så det ska man vara väldigt vaken för då, när det gäller skydd. Och det är ju inte bara i bilen utan överhuvudtaget då, men nu var vi ju i bilen där, att man alltid har kläder och skydd med sig till dem då. Mm.
Kommunikation.
Ja, och där är det väl i första hand att man har en radio i bilen så att man kan ta emot information. Där har du ju allt ifrån trafikupplysningar, va? Till om det händer allvarliga grejer så kan du få information om det. Och sen har du mobiltelefonen också då. Och att du har utrustning så att du verkligen kan ha den igång.
Mm.
Sen går det att trappa upp det där också, men det tror jag inte vi gör i vardags. På ett fungerande, om vi inte tar väldigt allvarliga situationer och större katastrofer, apokalypser och partiella samhällskollapser och så vidare, så kan det ju vara bra att ha kommunikationsradio på något sätt också.
Jag vill inte stressa dig, Patrik, men jag har ju alltid tre stycken 155 mor i bilen, alltså jaktradios.
Mm. Ja, men det är väl bra. Jag har inte alltid det i bilen, men jag har ju sådana givetvis då.
Givetvis.
Ja.
Då är det transport.
Mm. Och tar vi bilperspektivet där så är det ju bilen.
Mm.
Och det, vad ska man säga där? Det är ju att du kan hålla igång den förmodligen. Och vi var ju inne förra avsnittet när vi började prata om det här med vi var tvungna att avbryta då. Så hade vi ju snökedjor för att ta sig fram med den. Och vi hade även motorsåg eller bågsåg. Du hade fogsvans, men de är oftast inte jättebra för grövre färska träd och sånt där då. Men bågsåg...
Vet du ingenting?
Ja, det är då. Men jag skulle nog till och med hellre ta en yxa då, va? En vanlig skogsyxa och hugga.
Jag har självklart en yxa också.
Ja, precis, precis. Fogsvansen är ju väldigt bra om du behöver såga ved och sådana grejer och hitta torrved och så funkar ju en fogsvans riktigt bra faktiskt. Även om den är en kompromisssåg. Det var faktiskt den grej vi pratade om på småbrukarkursen här, det här med sågar och att förr när man jobbade med handverktyg så hade man ju sågar för, ja, man kanske hade 7-8 olika sågar i alla fall.
Mm.
Med olika specialfunktioner just för att de skulle vara optimerade för just det man gjorde. Och, och då, dessutom så var det viktigt att ha dem väldigt vassa hela tiden. Så man hade ju filklovar och sågfilar och filade upp dem här hela tiden då. Medan nu så har vi de här fogsvansarna, tandspetshärdade, som inte är bra på någonting men som går att använda till mycket. Och sen går de inte att göra vassa heller utan man ska kasta dem sen då, va? Istället för att man ligger liksom på 90-100% i skärpa så ligger man och använder dem. Och när de börjar komma ner till 30-40 liksom och det börjar ryka utav friktion när man sågar så kastar man den och köper en ny, va?
Ja.
Ja, så är det. Men det var lite om sågar också.
Men när det gäller transport, dels den här dunken på flaket på min pickup är väl ett exempel också som jag nu ska ställa dit såklart.
Så att du kan hålla transporten igång, ja precis. Men sen är ju egentligen också en grej då, vi sa ju det i början här, transport är ju hela vägen ifrån att gå, att transportera sig. Det är ju liksom den lägsta, visst man kan krypa och åla sig också, va? Men, och man kan även köra ålning medelst hasning, det är ett transportsätt också.
Ja.
Men alltså skor, det är det jag vill komma tillbaka till. Det är ett väldigt viktigt transportmedel. Att man har skor som går att gå i, även i dåligt väder. Och är det vinter, då kanske det är så att man ska ha kängor till och med.
Ja.
Ja, så är det.
En annan grej som jag tänker på med transport där, det är ju startkablar.
Grundutrustning i bilen, ja, precis. Ja. Bogserlinor, startkablar, snöskyffel. Ja, det finns takboxar också för er som tycker att det börjar spåra ur nu.
Men och en jäkligt bra grej som jag har lagt vantarna på är ett uppladdningsbart batteri med startkablar som gör att du kan starta bilen.
Mm.
Och den funkar också som en lampa.
Ja. Precis, och där är faktiskt en grej som jag inte har.
Mm.
Jag har haft den på listan flera gånger, men så vart det med på sista raden där än vad jag hade råd med, så fick jag stryka något. Jag har strykit dem varje gång.
Du får nog snacka med Linus på Valostor så kanske han kan hjälpa dig.
Ja.
Okej, vi har pratat om transport. Hemskt V är det då?
Ja. Det var vatten. Och det har vi varit inne på lite grann faktiskt, att mjukkonserv är ett alternativ när det gäller mat. Och då har du ju vatten i den redan. Men vatten är ju någonting som man bör ha. Och tittar man på den här väskan som där man ska ta sig hem också. Vi har inte varit inne på den jättemycket. Men där är det ju en högprioriterad grej. Det är ju faktiskt att ha ett metallkärl. Alltså någonting som du kan koka vatten i. Det är ju den första vattenreningsnivån. Att stora bubblor, alltså big bubbles, no troubles, rullande kok, alltså då har du tagit bort de här värsta bakterierna, parasiterna och så vidare i vattnet då. Men jag rekommenderar ju att man har vatten i bilen också. Beroende på hur många man är i familjen och så vidare, så kan man ju ha i alla fall 5 eller 10 liter i bilen. Om man har en rimlig storlek på den då. Jag har tagit ut, jag hade i Volvon hade vi vattendunken, och nu har jag faktiskt inte det. Men jag skulle vilja säga en vattenbehållare som är liten men som också fungerar som kokkärl och som vi har i våra evakueringsväskor och sånt där också. Det är en, du har ju dels Klin kantin, men sen har du också Nalgen. De har en en liters rostfri, och den är den jag har valt ut då, som vi har i familjen i våra väskor. Den har en ganska bred öppning upp till, och den har väldigt bra utvändiga gänger som gör att man kan hänga upp den i en ståltråd eller någonting också om man vill koka vatten i den då. Så den är både bra för vara, men det viktiga med en sån grej om man vill ha möjlighet att koka i den, det är ju det att det inte är en termos, utan att det är en vätskebehållare med en enkel stålvägg då, så att den håller i värmen och att värmen kommer in. Man värmer upp stålet då helt enkelt.
Just det. Och så ståltråd måste man ha med sig också.
Ja, om man vill hänga den, annars går det ju bra att ställa den i en eld eller någonting då va.
Då kommer vi vidare till information.
Där har du, det är ju som kommunikation nu då. Hur får du information? Lyssna på radion. Du kan få meddelanden. Du har ju krisinformation till exempel som du kan ha i mobilen och få meddelanden ifrån och sånt där också då va.
Jag har två grejer på information också. Jag skulle filma med en prepper för länge sedan. Det rann ut i sanden för att det var så svårfilmat. För han ville inte riktigt vara med i tv. Men han sa att man ska alltid se till att man vet var man är någonstans när man kör bil. Och det tyckte jag var så himla bra. Ja. Så att man följer med lite i huvudet när man kör. Så att om man kommer fram till en olycka, då kan man snabbt ringa 112 och säga var man är. Det tyckte jag var väldigt klokt.
Ja. Och,
förlåt.
Ja, nej men det är ju det. Man kan ju lägga det under information eller under säkerhet. Jag kommer att tänka på en grej här som vi har missat när det gäller skydd. Och det är ju elduppgörningsmöjligheten då.
Såklart.
Ja.
Tre sätt att göra upp eld.
Ja.
Och sen en annan grej är information. Det kanske ryms här, vad vet jag. Det är en grej som jag har i min bil som min fru Britta brukar reta mig för. Jag har en bilatlas.
Ja, men vad bra, Kalle! Precis!
Och det är ju för att man är ju väldigt beroende av GPS. Men, och man kör ju nästan bara med GPS, hittar ingenstans längre. Men om den inte funkar, då är det bra att ha en bilatlas.
Ja, alltså det är sådär typiskt. Tänk vad man har orienterat när man var yngre, vet du, med kartatlasar och vanliga kartor och så vidare. Så har man GPS. Alltså, ja. Du vet, den delen av hjärnan som är bra på att orientera, den får man ju leta upp nu alltså. Var är den? Det där är ju en färdighet, och använder man inte den delen av hjärnan så skrumpnar den ju, precis som en muskel som inte används alls. Så att... GPS är både för- och nackdelar det också.
Ja.
Men orientering är ju, som vi sa där med grundskolan, en sån här grundskicklighet va? Med kompass och karta. Så,
Så en bilatta ska vara i bilen, tycker jag.
Ja, vi har det även i våra evakueringsväskor. En mindre version då, för där vill du inte ha så stor tyngd då. Men det är just alltså det. En översiktsvägatlas över större orter, vägar i hela Norden faktiskt. Och sen finns det kartor över 50,000-dels kartor över närområdet runt omkring.
Vi kommer att behöva göra en längre film där vi öppnar din en sån här evakueringsväska, Patrik.
En film. Ska vi börja med YouTube-kanal också nu?
Vi får se.
Ja.
Vi har kommit fram till den sista bokstaven i hemskt vis. Och nu blir jag ju nervös då. Men då, jag tror att det är säkerhet.
Ja.
Vad ska vi tänka på?
Alltså, vi har varit, började ju där någonstans med att motivera just det här med sjukvård och sådana saker. Att det är en farlig verksamhet att vara ute på vägarna, va? Och det är ju en säkerhetsgrej. Alltså trafiksäkerhetsgrej då. Och det är väl att man förbereder sig på olika vis. Att du har... Så jag har alltid sagt det och sagt till mina barn när de har vuxit upp och börjat med bilar också. Att bra däck är ju en väldigt mycket bättre försäkring än bara att ha ett försäkringsbolag, va? Alltså... Bra vinterdäck, det vet man ju när man var ung och hade dåliga vinterdäck och man började bromsa innan ABS-bromsar och sånt där fanns också. Och det var nästan så farten ökade, vet du, när man bromsade.
Ja.
Ja, det stoppar ingenting. Utan det gäller att ha bra trafiksäkerhetsgrejer då. Däck är ju jätteviktigt. Ja, att man ser till att bilen fungerar överhuvudtaget.
Kan det också vara vettigt att ha en reflexväst i bilen?
Jajamensan. Sen har du ju detta med kriminalitet börjar ju komma efter vägen eller har funnits ett bra tag också då. Va? Att man tänker igenom det. Vad...
Alltså om du tänker på stråtrövare i Kolmårdenskogen så har det funnits ganska länge.
Ja, precis, precis. Men vägpirater och sånt har inte funnits jättelänge då. Men det är ju ganska ny företeelse. Jag råkade ut för det, min hustru sa det till mig efteråt i alla fall. Och det var just på en påfart på en motorväg.
Ja.
Men att de fullföljde inte när jag gick ur bilen och såg att det var små barn i bilen dessutom.
Mm-hmm.
Det berättade hon.
Hur gick det till?
Nej, jag kommer inte riktigt ihåg, men de stod och behövde hjälp. Och jag är ju en sån som stannar när folk behöver hjälp.
Såklart.
Ja, så är det. Jag... nu hade jag barna med sig och då ska man ju vara extra försiktig, va? Men jag var inte det den gången då. Men de stod alltså där och ja, nu när du ställer frågan, jag undrar om det inte började snacka om att sälja guld helt plötsligt eller något sånt där.
Där drar man ju öronen åt sig.
Ja, precis. Och jag kan inte gå in på detaljerna där i alla fall. Men min hustru är inte lika naiv som jag är.
Men, och hur ska man skydda sig mot det där? Finns det någon,
nej, men det är
någon...
ju alltså att du får ju verkligen ha om... Vi är ju i grunden en kultur som är väldigt hjälpsamma. Det har varit så att man ska hjälpas åt här, va? Det har varit besvärligt att leva och... man är en skit om man inte hjälps åt. Hjälper andra i nöd och så, va? Så är det.
Mm.
Men man får bedöma utifrån situationen. Men så, det är ju så. Än har det inte blivit jätteallvarligt som i många andra länder här. Men det förekommer ju. Och husbilar och sånt. Och folk som blir sövda och allt möjligt.
Så var vaksam.
Ja.
Men om man ska, jag vill ju vara lite mer hands-onigt då. Jag tycker reflexväst och kanske såna här glowsticks.
Mm.
Ska det vara under säkerhet?
Ja, det är det ju givetvis. Och sen har du ju detta med varningstriangel och sånt som ska finnas i bilar också. Och att man faktiskt använder dem och inte ställer dem 2 meter bakom bilen utan att man går iväg så att det är en... Alltså, ibland blir man ju förvånad. Det är lite som en del, du vet, och nu kommer vi in på det här med trafikvett och folk som blinkar och högerregler och sånt där. Men en del tror ju att blinkersen är till och säger att nu svänger jag.
Ja.
Lite alltså, den är, det är bättre om man talar om att nu kommer jag svänga här strax.
Just det.
Ja, och så är det lite med varningstriangel också, att nu är det någonting längre fram här som du ska vara beredd på, att inte att nu är det något som händer och så kommer man 110. Ja, ja, så är det.
Men du, Patrik, då tycker jag vi har fått ihop hemskt vis ramsan för ditt fordon.
Ja, i huvudsak där, så får vi väl se om vi kommer på något mer efteråt sen.
Det som sagt, det blir ju ganska fullt i bilen, men den dagen du behöver, vi har glömt en grej, kniv,
ja, och det är ju runt omkring elduppgörning och sådana grejer där, det blev en liten del i det här avsnittet, men så är det ju, du har ju din yxa också i bilen där.
Ja, och en grej som jag har använt kniv för i trafiken är också att avliva påkörda djur.
Mm.
För det sker ju otroligt mycket viltolyckor i Sverige. Och att om djuret blir kvar på plats, att då kunna avfånga det på ett säkert sätt, det är ju väldigt värt. För det kommer ju komma en eftersöksjägare och det kan bli snårigt om djuret piggar på sig och drar iväg. Så ett rådjur kommer långt på tre ben.
Mm.
Så då kan det vara värt att ha en kniv som man kan avfånga ett djur. Det går också att göra med ett fällkors eller med...
Ja, det beror på vilket djur det är. Och sen är det ju också en avfångning av djur. Man måste kunna avfånga ett djur också i så fall. Sen vet inte jag hur lagstiftning och sånt är runt i det. Det är så mycket som inte är som man tänker sig nu för tiden. Så att jag vågar inte riktigt gå in på det där då. Men... kniven.
Nej,
är
men jag vet i alla fall att som jägare så får man avliva för att förkorta onödigt lidande. Så det är någon sån här paragraf, bla bla bla. Det jag borde... vet inte om det gäller alla människor.
Nej, jag vet faktiskt inte det heller. Men är det så man har kunskapen så man inte förvärrar lidandet, så kan man ju kanske göra det också då. Va?
Då kan jag berätta för er som lyssnar, om ni ska avfånga ett djur, till exempel ett rådjur med kniv, så det lättaste sättet, det finns ju så här en punkt i huvudet man kan trycka in i kniven så här. Det är svårt. Det lättaste sättet är att om du har tillräckligt långt blad på kniven, sticka där man ska skjuta djuret. Alltså precis bakom bogen in och försöka få tag på hjärta och lungor. Mm. Det är det enklaste sättet. Mm.
Det finns ju två just på säkerhet med som jag kom på nu. Och det är ju bältesskärare och glasspräckare också. Att kunna ta sig ur bilen då om dörrar är blockerade och sådana saker. Va?
Till exempel om du kör ner i vatten.
Ja, det är ju ett specialfall. Men det räcker ju att du smäller och grejer trycks ihop och kläms. Så får du inte upp dörrar och sånt där. Va?
Just det.
Mm.
Och det finns speciella knivar som har alla de funktionerna. Så det kan man ha en liggandes i handskfacket.
Ja, eller till och med som sitter på sidan i bilen. Det är inte säkert att du kommer åt. Är du upp och ner och så vidare och hänger i bältet. Det är ju framförallt vid sådana tillfällen som du behöver bältesskärare också. Så är det väldigt bra att ha den vid ovanför bältet till exempel. Där det sitter fast då. Vad skulle jag säga, den... balken, dörrbalken där.
Man får ju väldigt roliga bilder i huvudet av hur det ser ut i din bil, Patrik. Det känns som att det är någon slags Mad Max-fordon som åker fram.
Ja, men grejen är att jag berättar om saker som jag inte är fulländad på något vis faktiskt. Jag har inte den. Jag har en kniv i, det finns ju en liten låda med armstöd då emellan sätena. Där finns det det. Så att jag har inte den som du pratade om då. Men den är lämplig att sätta där på balken då. Och den är bättre än att ha i den här lådan. För far du runt så far den där lådan upp. Och det var den där kniven är någonstans i bilen. Det har du inte en aning om. Men sen ska jag också säga när vi är inne på kniv då. Att det är också omdöme där. Knivlagen gäller ju även i fordon och sånt va. Så att...
ja, givetvis.
Det kräver lite eftertanke i alla fall.
Gör inget olagligt. Jag kom på en till grej på hälsa också.
Ja.
Toapapper.
Ja, och hygien, ja, precis.
Sjukt viktigt.
Ja, det är trevligt.
Du, tack för idag, Patrik.
Ja, vi får runda av där nu. Jag tror det blev det längsta avsnittet någonsin hittills.
Det tycker jag kunde, det förtjänade det. Det var ett kul avsnitt.
Ja, det var det. Och det var lite kort förra gången. Så.
Tack för att ni lyssnar. Fortsätt att höra av er. Följ oss på Instagram. Vi väntar på katastrofen. vi tycker att det är kul. Patrik svarar på typ alla meddelanden vi får, så ställ frågor där.
Ja, jag gör det när jag tar raster och så vidare. Men min hustru tycker att jag ska begränsa det där lite grann.
Jag tycker kanske också det, Patrik.
Ja.
Det är för många för att du ska kunna hålla den typen av kontakt med alla. Men det är jättekul att ni hör av er. Gå in på iTunes och skriv recensioner och recensera oss och sånt där. Jag tror att det hjälper oss att komma högre upp i olika listor. Kul! Ha det så bra! Se över vad ni har i bilen så ni klarar en eventuell katastrof, om det så är en stor katastrof eller en liten katastrof. Ha det så bra! Puss och kram! Hej då!
Hej då!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.